Så. Ja. Jag, för er som inte vet, om det är någon som inte vet vem jag är, så heter jag Samuel Björling och jag är pastor i den här kyrkan. Och jag tänkte säga till, från början här, som vi, jag tror att vi befinner oss i den här församlingen eller också i hela kristenheten just nu i ett skede när vi mer och mer kommer att få upptäcka hur god Gud är, att han är på riktigt. Han är inte någon gubbe som någon har hittat på någon gång som sitter uppe på ett moln, utan han är levande, han är verksam, han älskar sitt folk, älskar alla människor och vill ha kontakt med oss. Och nu tror jag att det var 6 veckor sedan jag predikade. Jag tror att det kan vara något sånt, om jag har kollat rätt. Så att jag ber om ursäkt från början om jag har lite mycket på hjärtat. För jag har ju suttit nu liksom och bara som laddat. Jag har matat mig, så har jag laddat. Men det har varit underbara gudstjänster. Och ni som vill ta igen det som är förlorat eller inte förlorat, men som fortfarande finns, så finns det på vår hemsida att lyssna. Viskadalkyrkan.se kan man gå in och så kan man få lyssna i efterhand på predikningar som ligger ute där. När jag bad och när jag funderade över den här söndagen så kom det en bibelberättelse till mig. En berättelse som kanske är känd för många, för vissa. Andra kanske inte känner till den. Men det är den här berättelsen eller episoden när Jesus går på vattnet. Och där det också står om att lärjungen Petrus också fick dela den här erfarenheten, den här upplevelsen att ta steg ut på vattnet. Och vi ska gå direkt, tänker jag, till bibeltexten som vi utgår från. Den är från Matteus evangelium kapitel 14 och från vers 22. Så har ni biblar kan ni slå upp, annars kommer det på skärmen här bakom. Står det så här: sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Det här är alltså Jesus. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom att det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. Men Jesus talade till dem och sa: lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade: herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa: kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trossvage, sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa: du måste vara Guds son. Tänk att vi bara ber en kort bön. Tack Jesus för den här gudstjänsten som vi den här söndagen får fira tillsammans med varandra, men framförallt inför dig. Gud, vi ber för den här texten som får bli utgångspunkten för den här predikan, den här stunden. Jag ber Gud att det ska få vara dina ord, ditt budskap som kommer fram. Gud, jag ber att vi ska få sitta med öppna hjärtan för vad du vill säga till oss. Tack Gud för att du talar till oss genom ditt ord, du talar till oss genom predikan, men också genom tankar, böner. Tack Gud för att du är med oss i resten av den här gudstjänsten. Amen. Där är, som jag var inne på, det är, tror jag, en, för många en ganska välkänd bibeltext. Och den behandlar bland annat det här att ta steg i tro. Och jag tror att jag själv kan ha berört den här texten och den här händelsen tidigare. Men kanske idag så kanske jag lyfter och lyser på någonting som ger ett nytt ljus. Det kan vara så. Eller så är det en upprepning, en påminnelse. Eller så är det någonting helt nytt. Och då får det vara så. Men livet tillsammans med Jesus. Jag funderar på det ibland. Liksom, när man läser om de här episoderna, de här händelserna som man kan läsa om i Bibeln med lärjungarna. Som fick leva så nära Jesus. Och fick se Jesus liksom gång efter gång övertrumfa, eller vad säger man, liksom, han liksom gör det ena undret efter det andra, alltså, och det liksom blir bara liksom så här, bättre och bättre. Och tänk att få vara med där i händelsernas centrum. När människor blev botade, människor blev befriade från onda andar. När, som i den här texten, när naturlagar som trotsades. När han kunde, som, det är ju fysiskt omöjligt att gå på vattnet om det då inte var is. Men i den flytande formen. Och, men jag tror att det också är någonting som vi kan få vara med om idag faktiskt. Livet tillsammans med Jesus. Och den här händelsen som vi läste, den inträffar precis innan den här händelsen, så har Jesus haft som en stor gudstjänst. Han har samlat tusental människor, och då hände ju den här grejen, som att brödet, maten, tog slut, eller de hade ingen mat, de var hungriga. Och så samlar man in vad man hade, och det var som fem bröd och två fiskar. Och så tar Jesus det här, välsignar det, och så börjar det delas ut. Och det som räcker och blir mättar 5000 män plus, ska man säga, kvinnor och barn som också fanns där. Så det var som massvis med människor som blev mätta. Och det står också att det blev 12 korgar över med mat. Så det var liksom inte bara att de åt och de kunde verkligen bli mätta, men det var också att det blev, ja, så mycket mer. Och så tror jag att det är när Gud möter oss, när han välsignar oss, så tror inte jag att han gör det lite halvdant, utan då tror jag att han gör det och vill göra det rejält. Han vill att det ska bli mer än vad det var från början. Och om vi då återgår till den här texten som vi läste, där Jesus går på vattnet, så tänker jag så här, eller jag tror inte att poängen med den här berättelsen är att vi ska ha en stark tro. Om man tänker att en stark tro betyder att för Petrus där, som fick gå och ta de här stegen, jag tror inte att poängen är att vi ska ha en stark tro i att tron är någonting som vi presterar, någonting som vi kan liksom med vårt intellekt tänka oss till. Om jag tänker tillräckligt mycket och tror att det här funkar, då funkar det. Nej, jag tror inte att det är så det funkar med tron, utan jag tror att tron handlar om en förtröstan, en tillit och en självinsikt. Att utan Jesus så är jag hjälplös. Utan Gud kan jag ingenting. Jag behöver Gud. Det tror jag att tron handlar om. Petrus och lärjungarna, de satt i sin båt. På ett sätt skulle det kunna förklaras som en trygghet. De här, många av lärjungarna var fiskare som till yrket. De var som i sitt vardags, eller vad ska man säga, sitt vanliga liksom element. Visst, det kom lite vågor och motvind och sådär, men det hade de ju säkert varit med om. De var i sin trygghet. Och så kommer den där synen då, när Jesus i det här då kommer gående mot dem på vattnet. Men de ser, eller de förstår inte att det är han. De tänker att men det här stämmer inte. det här funkar inte. Och de tror liksom att det är en vålnad. De tror att det är ett spöke eller någon ond ande. Någonting onaturligt. Ett andeväsen. Och de blev rädda. Men Jesus, han försökte lugna dem. Och han säger liksom, ja, men hallå, det är jag. Var inte rädda, var lugna, det är jag. Men lärjungarna, jag tror de hade svårt att tro det. Att förstå att det var han. Var det verkligen han? Kunde det verkligen vara han? Ja, med facit i hand så tänker man ju, de har ju varit med om extrema under. Så man kan undra ibland med lärjungarna att de inte förstod. För att de har ju varit med på under efter under som sett vilken makt som Jesus har att göra med. Men ändå så kommer de ju som i nya händelser och bara, nej, men det här kanske inte, kan det verkligen vara han? Och Petrus då ställer den här utmaningen till Jesus. Liksom att, ja, men om det verkligen är du, ja, men då ska jag få komma. Säg till mig då att jag får komma och gå på vattnet. Och så svarar ju Jesus, ja, kom. Och så börjar Petrus ta steg efter steg på vattnet. Och jag tror att man nästan, vissa har kanske sett bilder, som man ser kanske bilder, man kanske sett oss film, och man kan ju se det här när man kan ju ha den bilden framför sig när han tar de här stegen och den här känslan kanske som liksom att oj, det håller ju faktiskt, det funkar. Men efter ett tag så, och han går liksom där och han liksom, han lämnar sin trygghet, sin trygga båt. Från början kanske när han började ta steget, det kanske inte var att han bara hoppade i, utan han kanske liksom gjorde det lite försiktigt. Det kanske var liksom lite så att man kanske höll sig lite i båten där i början. Och så har vi några steg liksom. Ja. Och så ser man, men efter ett tag så är han ju så långt ut att nej, men nu har jag ingenting kvar att hålla i. Och någonstans där så tror jag också att han, eller så börjar han ju inse att det här ska ju inte funka. Han ser de här vågorna som kommer emot honom och så börjar han sjunka. Och vi kan tänka, vilket misslyckande. Vilken katastrof för Petrus. Han tog sig ut men han misslyckades. Han kallades ju till och med för svag i tron av Jesus. Ja. Petrus, han hade ju inte grepp om hela bilden. Men jag tror att frågan är om det är ett sånt stort misslyckande egentligen. För jag tänker så här att när Jesus kallar oss ut, han kallade Petrus ut till sig, så kallar han oss så långt ut på vattnet, ut på det djupa, på det okända, att det inte fanns någonting annat att hålla fast vid. Och bara för att vi börjar sjunka så behöver inte det betyda slutet. Och här tänker jag på ett par ord som vi ibland använder i kyrkan om synd, och vi kan tala om nåd. Synden på ett sätt att i detta är att ibland så tror jag i våra liv kan det vara så att vi behöver komma till en punkt då vi känner att våra liv, det håller inte. Då vi börjar sjunka och vi liksom känner att ja, men jag klarar mig inte själv. Jag har behov av hjälp. Petrus, han fick ropa till Jesus. Hjälp mig. Och en sång som vi ibland sjunger, och vi kommer sjunga den senare i gudstjänsten också. Jag behöver dig mer än någonting. Och så kommer nåden, den här kanske oförtjänta då, hjälpen, räddningen, frälsningen från Jesus. Jesus som sträcker ut sin hand. Han är ju snabb med att han låter inte Petrus åka, alltså sjunka till botten, utan han snabbt tar honom och reser honom upp. Och ser vi på Petrus också i den här händelsen eller berättelsen, så tänker jag också på vad Petrus gick med för riktning i sitt liv. Han tog ju steg, han var ju hela tiden i riktningen mot Jesus. Han var på väg mot Jesus. Ja, sedan föll han började sjunka. Men vem skulle han ropa på? Det var ganska naturligt. Han ropade inte på det som hjälpen från sina liksom kompisar i fiskebåten. Utan det var ju naturligt att ropa på Jesus eftersom att han var på väg mot Jesus. Och så sträcker ju Jesus ut den här hjälpande handen. Men så kan det vara så i våra liv att vi går i våra liv i en annan riktning. Vi går inte vända i riktningen mot Jesus, utan vi kanske går åt ett annat håll. Och så faller vi. Och så börjar vi sjunka, de här vågorna kommer. Och så försöker man greppa tag i, man försöker hitta någonting som att greppa tag i. Och det, man kanske greppar tag i någon annan som också håller på att sjunka. Och det gör ju bara att man sjunker djupare. Eller försöker man hitta någon liten träbit som ligger där och flyter. Men det hjälper inte. Du sjunker allt djupare. Och kanske, jag tror att det är så här med många människor i och för sig. Kanske ropar människor i den situationen efter Jesus. Jesus, hjälp mig. Och vet ni, då tror jag också att Gud, eller Jesus, att han också kommer vara där. Med sin utsträckta hand. Han kommer att hjälpa. Och i alla svåra liv så kommer stormarna. Det kommer stunder då vi blir prövade. När våra hus, om vi ska säga så, våra liv kommer att prövas och se hur väl de håller. Och ibland så tror jag att vi i våra liv också bygger de husen vi bygger. Ibland är det nästan som att vi bygger korthus. Kanske har ni någon gång försökt bygga ett korthus med olika framgång kanske. Så vet ni hur lätt ett korthus kan falla. Minsta lilla vindpust eller att man råkar lägga lite fel och allting rasar. Förr eller senare så tror jag att våra hus, om vi bygger dem så, kommer att rasa. Eller jag tror att våra hus överhuvudtaget kommer möta de här prövningarna. Och när vi sitter där i rasmassorna, i spillrorna av våra liv, då tror jag att det också är lätt att vi tar beslut som inte är särskilt genomtänkta. Vi tar som beslut i desperation, på någon form av impuls. Och det leder många gånger inte till de bästa konsekvenser. Men så finns ju det här svaret då, det här som jag vill lyfta fram, att vi ska ropa på Jesus. Men jag tänker att om du i ditt liv lever ditt liv inte i riktning mot Jesus, utan du lever det i riktning mot något annat. Vad är det som säger då att du i din nöd, när det rasar, att det är Jesus du ropar på? Om man inte funnits på din karta, i din begreppsvärld innan, varför skulle du ropa på honom då? För hjälpen, den finns där. Den utsträckta handen finns där. Jesus finns där. För alla de som åkallar honom. Det finns en film som, nu är det nog ett antal år, jag har inte kollat upp. Men Vägen ut. Är någon som minns filmen Vägen ut med Björn Kjellman? Storyn var ju någonting i stil med att han kommer till ett fängelse och ska ha hand om en teaterpjäs där med några som fångar. Och så ska de börja då, han samlar väl ett gäng där då, och interner, och så ska de börja då forma den här teatergruppen. Och så jobbar de med såna här bra övningar, en sån här tillitsövning. Ni vet det här, den här när man ska ställa sig och sen falla bakåt och så ska någon ta emot den. Det är ju en ganska läskig upplevelse, och i den här filmen så är det ju, finns det en grek som är med en roll, och han tar ju inte emot den här kompisen. Och så säger han ju någonting i stil med som, mig kan man inte lita på. Och så kan det vara med vissa personer, att man kan inte riktigt lita, och då faller ju hela den här övningen, det här tillit. Och det här, och att göra den övningen, jag har gjort det själv, och det är lite läskigt. Det kan vara lite läskigt. Men när vi märker att det funkar, så är det ju helt underbart. Att veta att någon tar emot den när man faller. Och barn, mina barn i alla fall, kan också ha som den här, kan ju lita på sina föräldrar eller något sånt här, utan att tänka sig för. De kan ju hoppa ut från liksom ett, ja, men ett stup och hoppa om att, ja, men de tar emot oss. Liksom. Och, men så tror jag att det lite kan få vara med oss också, när det handlar om vår tro på Gud. Just den här tilliten, att lita på att det håller. Att vi kan få falla i Jesu armar. Han tar emot oss, han älskar oss. Han kan vi lita på. Han är inte som den där greken i filmen Vägen ut. Jag tänkte på en annan bild. Det finns en bibelöversättning som heter The Message. Den finns på svenska nu också, men i den engelska översättningen i alla fall så finns det ett bildspråk eller ett uttryck som används flera gånger i den bibeln. Och det handlar om, den säger någonting i stil med liksom, at the end of the rope. Så vid änden av repet talar den om. Och jag tänker att det är en bild som kan säga ganska mycket. Om vi tänker att våra, för i våra liv så håller vi fast vid en massa grejer. Vi som vi litar liksom på att, som att, ja, men jobbet eller läkarna eller ja, ens relationer. Det är en massa saker som vi sätter vår förtröstan på. Eller att jag ska veta min egen kunskap och mitt eget intellekt. Och så håller vi oss fast vid massa saker i våra liv. Men så kan det ju vara så här som i våra liv, att när vi hamnar i de här krissituationerna, när allt eftersom att vi sjunker djupare, så hamnar vi liksom så här, ja, det är mindre och mindre kvar som att hålla fast vid i det här repet. Till slut är vi vid det här repets ände. Och då talar bland annat i The Message, så använder de den här bilden bland annat i Psaltarpsalmer, liksom där temat är det här att jag var som på botten. Jag var vid änden av repet. Men Gud, du kom och räddade mig. Och så säger Matteus evangeliet 5:3 säger, säger man blessed eller blessed? Jag vet inte. You're blessed when you're at the end of your rope. With less of you there is more of God and his rule. Alltså, du är välsignad när du är vid som änden av ditt rep. För att i den situationen då är det inte så mycket kvar av dig själv, ditt eget, ditt jag, utan då finns det mer möjligheter som för Gud och hans verkan. Det här bibelordet i vanlig bibel skulle säga, saliga är de som är fattiga anden, de tillhör himmelriket. Men smaka på det här är som med repet, alltså när vi är som i den situationen, då har Gud som mest inflytande. Jag tror det ligger någonting i det. När det är mindre av oss själva, vårt eget, så finns det mer utrymme för Gud att verka. Vi får vara med i våra liv. Jag får vara med idag och prata om Jesus. Och vi får prata om Jesus för allt och alla. Vi får vara med och göra Jesus känd, älskad och efterföljd. När vi berättar om Jesus så tror jag att det är som att vi sår in frön i människor. Ibland så får vi se det här växa upp. Människor komma till tro. Ibland gör vi inte det, men vi vet inte vad som händer med en människa. Den där människan som vi kanske berättade att du berättade om ditt liv med Jesus, att din relation, att han betyder mycket för dig och att det finns en Jesus som hjälper dig. När den där människan någon gång i sitt liv är där på änden av sitt rep. Vem vet, det kanske är ditt ord, det fröet som du sådde in, som gör att den personen i sin nöd ropar: Jesus, hjälp mig. Så vi får berätta om Jesus för alla människor. Och Jesus, han kallar oss att gå, ta oss ut på djupet. Vi kan behöva kliva ut ur det som är vår trygghet, det som är vår comfort zone. Ut ur, från allt det här som är vår egen kontroll. Ut på djupet där vi inte längre kan påverka. Vi tar oss kanske ibland självmant ut. Jag tror att vi kan behöva göra det. Vi tar oss självmant ut på det här änden av repet. Vi får göra oss beroende av Gud. Det kanske är så att vi behöver märka att vi ibland börjar sjunka. För att vi ska liksom förstå och börja liksom sträcka oss mot Jesus. Inte för att jag tror att vi ska misslyckas, att vi ska sträva efter att misslyckas och göra fel. Nej. Men den här insikten att vi ensamma inte är stark, det tror jag vi behöver. Att vi inte klarar oss själva i vår egen kraft. Bibeln säger att alla människor har syndat. Alla har saknat härligheten från Gud. Alla människor, oavsett om du har som det bästa jobbet eller det sämsta, har ett jobb, har inget jobb, har hur mycket relationer som helst eller är helt ensam. Alla är vi i samma båt på ett sätt. Vi är alla beroende av Gud. Vi är alla beroende av den förlåtelse till livet, den frälsningen som han har gett. Och man kan fråga sig, eller jag frågar mig själv, ja, men har jag fallit i mitt liv? Har jag varit med om de här situationerna när jag har sjunkit? Ja, det har jag. Många gånger. Ett exempel var när jag i högstadietiden. Jag växte upp i kyrkan. Men under högstadietiden så stod jag med ett ben i kyrkan och ett ben ute bland kompisarna som jag trodde hade det så väldigt kul. Det ledde till liksom att jag började dricka alkohol och det slutade med att jag en kväll efter att ha tagit alldeles för mycket, och jag vet inte ens vad det var för någonting jag hade fått i mig. Det var tabletter och allt möjligt i kombination med alkohol. Hamnade jag däckad på en parkbänk och mina kompisar som, ja, de fick som ingen riktig kontakt med mig. Så mina föräldrar fick komma och hämta mig där. Och det var inte ett av mina livs stoltaste ögonblick. Den där morgonen när man vaknar upp och ska möta mamma och pappa. Och när jag också i det förstod också att jag hade som någonstans svikit Gud. Men på nytt så fick jag vända mig till Gud. Det blev en vändpunkt, en omstart, en ny start. Där jag fick be Gud om förlåtelse. Och jag insåg att det här som jag håller på med, det här håller inte. Gud, jag vet att du är på riktigt. Och ändå så sviker jag dig. Gud, jag behöver dig. Och i samband med det så skrev jag faktiskt jag skriver lite sånger, och i samband med det så skrev jag faktiskt en av mina första sånger som just hette Restart och hade som texten I need you now. Jag behöver dig nu. När vi jämför oss med varandra så kan det, beroende på vem vi är, men ibland kan det vara enkelt att man slår sig för bröstet och tänker, om jag är så duktig, jag är så bra. Eller så jämför du dig och så känner du, nej, men jag är inte någonting. Jag är värdelös. Det kan ju vara som båda sidor. Fariseerna, de här lite eliten på Jesu tid, den judiska eliten. Jag tror att det var bland dem som ibland kunde stå i gathörnen och be höga böner. Och ibland kunde de be liksom och tacka Gud för att tack Gud att jag inte är som den där fattiga människan där borta. Eller den där dåliga. En sån attityd. Men så ska vi inte vara. Någonstans så behöver vi förstå att vi inte är bättre eller större än någon annan. Gud, han söker ödmjuka hjärtan. Inte ödmjukt så att vi ska gå runt då och klanka ner på oss själva. Att vi ska känna oss dåliga. Nej, men vi behöver förstå och inse att vi behöver Jesus i våra liv. Romarbrevet 8:1 säger att så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Eller som vi sjung här i början av gudstjänsten. I dig så är vi fria. Genom ditt blod finns förlåtelse. Och all synd är utplånad. Vi behöver inte gå runt och känna oss smutsiga, dåliga, värdelösa. Utan vi är fria. Det finns ingen fördömelse när vi är i Jesus. När vi ikläder oss Jesus, när vi låter Jesus flytta in i våra liv genom sin ande, när vi säger vårt ja till Jesus. Så tror jag att vi får självförtroende, vi får en frimodighet, vi får en glädje. Vi får en ny identitet som vi får leva i. Och då tänker jag så här att, eller någon kanske tänker att, ja, men om vi går runt och tänker att, ja, men nu lever jag i Jesus. Finns det då inte en risk att vi börjar bli som de här fariseerna som börjar klanka ner på de andra? De som inte har Jesus. Jo, det finns en risk med det. Men då tror jag man har missat en stor del av poängen. Då tror jag att om man har den uppfattning om andra, så tror jag att Gud genom sin heliga ande behöver verka i våra liv. För jag tänker så här att, hur var Jesus? Hur behandlade Jesus människorna som han mötte? Gick han runt och klankade ner på folk och tänkte att ja, men jag är bättre än alla andra? Nej, det var inte den attityden han hade. I en predikan häromveckan, förra veckan, när Ivar i alla fall predikade, så om andens dop, så talar han om att när vi tar emot anden så får vi också en ny syn på varandra. Och jag tror att det är någonting som Gud kan ge oss, att vi går inte runt och klankar ner på varandra, utan som Jesus så gick han runt och älskade villkorslöst. Han umgicks med alla människor, de trasiga, de rika, eller som alla kunde han umgås med. De som hade uppenbara fel och synder i sina liv. Jag tror att de personerna också var själva och medvetna om detta. De här felen. Och det fanns säkert många andra åsiktspersoner som ändå kunde peka. Och Jesus, han sa ju som inte att han gjorde ju inte så där med synden att det inte fanns. Det var fortfarande synd. Men det hindrade inte honom från att umgås. Det hindrade inte honom från att visa kärlek. Och i mötet med Jesus, i relationen med Jesus, så finns och fanns en upprättelse, en förlåtelse, ett helande, en väg ut ur det. Och jag tror att vi alla i våra liv kommer att behöva leva i en slags reningsprocess där vi varje dag får ödmjuka oss och be Gud liksom att ja, jag släpper allt det här om mitt eget och låter dig Gud verka. Och när vi gör det så kommer vi se också konsekvenser i våra liv. Det finns ingen plats som är bättre, tror jag, än den som är i Guds närhet. Det är en närvaro som vi får omslutas av, vi får bada i den. Vi ska ha dop här nu snart, och liksom när vi i dopet får begrava vårt gamla, så kommer Gud också att omsluta oss. Och när vi kommer upp ur det här badet, ur dopet, så gör vi det som nya skapelser med Jesus. I Guds närhet så finns det inga rädslor. Han fyller oss med sin frid. Han renar oss, han upprättar oss, han helar oss. Och jag tänker, om du vore Petrus, var någonstans befinner du dig just nu i ditt liv? Eller om vi tänker på den här bilden av repet, kanske är enklare. Hur mycket har du kvar av ditt rep i ditt eget? Vad kan du inte släppa taget om? Och kanske är det idag du ska våga släppa taget och låta Jesu utsträckta hand ta upp dig. För det är det här som jag tror att tro handlar om. Att våga sig ut på vattnet, även om det är lite läskigt. Även om det är okänt. Och även om du inte helt och hållet vet om det kommer hålla. Men när du väl har tagit det här steget ut så är min erfarenhet, min egen erfarenhet att, och jag tror med flera med mig, att det kommer hålla. Det kommer hålla. Men det här är ett steg som inte jag kan ta åt dig. Ingen annan kan ta det steget åt dig. Det är ett steg som står mellan dig och Gud. Det är mellan dig och Jesus. Jesus han säger just nu, kom. Och han står med en utsträckt hand mot dig. Är du beredd att gå? Jag tänker, jag kommer avsluta här och vi kommer strax att sjunga en sång och vi ska gå in i nattvarden också. Men jag tänker att ändå ge möjligheten. Om du finns här idag som ännu inte har gett ditt liv till Jesus. Du kanske håller fast vid någonting fortfarande som är, det är en liten bit kvar av det här repet. Om du finns här idag så ska jag ge dig chansen att när vi alldeles strax kommer jag be alla att få böja sina huvuden och så kommer man få räcka upp sin hand. Jag kommer göra det som en första fråga. Sen kommer jag också ställa frågan om du finns här som går i riktning mot Jesus. Du känner att ja, men jag har gett mitt liv till honom, men det finns fortfarande områden i mitt liv där jag inte har släppt kontrollen, där inte jag har släppt taget. Då skulle jag vilja be en bön för dig också. Men om vi böjer våra huvuden i respekt för varandra. Jag kommer inte kalla fram dig, utan detta är helt mellan dig och Gud. Men finns du här just nu som ännu inte har bestämt dig för att tro på Jesus, att ge ditt liv till honom, så finns chansen just nu. Då vill jag att du räcker din hand. Och så ställer jag frågan också om du finns här som känner det här att du har gett ditt liv till Jesus, men du har fortfarande de här sakerna kvar, att du inte vågat liksom ta de här steget i tro, att verkligen tro att det håller. Du håller fortfarande kvar vid någonting. Då ber jag dig också att räcka din hand just nu. Sätt era händer. Vi ska be tillsammans så. Och ni får gärna som be med i den här bönen. Ni kan be efter mig. Tack Jesus för att du är en Gud som räddar. Du Gud ser det djupet som vi har sjunkit i. Du ser all vår synd. Tack Jesus för att vi idag får komma till dig. Vi ber dig att du förlåter oss. Att du räddar oss. Att du drar oss upp ur djupet. Tack Jesus för att du är min Herre. Du är min Gud. Amen. Ja, tack Gud, och vi ber också för alla som håller kvar vid de här sakerna som vi inte kan släppa taget om. Det där som hindrar oss från att helt och fullt ge oss till dig. Du ser precis vad det är för områden. Gud, jag ber att du idag skulle hjälpa oss ut på djupet. Låt oss få börja vår vandring med dig. Tack för att vi precis som Petrus efter att han sjönk, att han fick ta emot den här utsträckta handen och tillsammans med dig Jesus gå på vattnet. Tack Jesus för att vi inte går i vår egen kraft utan att vi får gå i din kraft. Så Gud, jag ber att det från idag ska få vara en skillnad i våra liv. Och i de här människornas liv som har räckt upp sina händer. Både för att möta dig, ge sitt liv till dig för första gången. Men också att ge sitt liv, ja, lämna det här repet. Tack Gud för att det ska få vara en skillnad. Tack för att du är med oss och att du älskar oss. Amen.